Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Specialisterna. Specialisterna.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast avsnitt 4.
Hej hej, Simon Järnfors här.
Albin Olsson. Det börjar bli lite svårt nu att komma ihåg alla avsnitt.
Mm. Fyra stycken.
Det är en månad. Mm. Så det här, det kanske är som en sån här utvärdering man ska ha med lärarna en gång om året, kommer jag ihåg. Det betydde aldrig någonting, man fick skriva lite om lärarna, hur de hade betett sig.
Inte som ett utvecklingssamtal?
Nej, vi hade utvärderingen. Det var en gång om året fick man skriva, eleverna skriva lite om hur de hade uppfattat sin skolgång under året. Och jag tänkte så här, det här det påverkar ju inte så mycket.
Nej.
Men det blev ändå ett sånt ironiskt uttryck jag och mina kompisar sa i min klass när man blev utsatt för någon oförrätt eller så här.
Mm.
Så sa man, jag tar det på utvärdering. Till här. Det på utvärdering.
Det finns ett skämt i Simpsons om det också.
Mm.
Jag tror det är Lisa som säger att i Sverige så betygsätter eleverna lärarna.
Aha.
Att det är baserat på den utvärderingen som vi har här.
Det är som de här, man inte bjöd folk, man hotade man inte bjuda på sitt kalas.
min storebrorsa, hans sambo är från Danmark. Och deras barn, de snackade lite om deras barns skolgång. Och hon hade en väldigt så här föraktfull syn på svenska skolan. Så här, de är inte, de är liksom processinriktade. Att i Danmark var man resultatinriktad, men i Sverige var så här, hon liksom fnös bort processinriktning.
Mm.
Medan jag som uppvuxen i Sverige och kanske kan uppskatta den inställningen, kan tycka, ja men det är klart att arbetsprocessen ska vara trevlig också, det är inte bara resultatet som är det viktiga.
Mm. Kanske det.
Det har blivit mycket av livet. Alltså man kan ju välja det lite.
Mm.
Jag hade ju velat att resten av Sverige var mer resultatinriktade och att jag fick vara processinriktad. Liksom. För mig är det viktigast att jag har kul under tiden, sen om det blir halvbra. Men det har varit grymt. Alltså jag tror att landet kanske har blivit lite bättre då om folk runt mig bara gjorde svinbra ifrån sig liksom, inte var så där. Jag är inte så noga med att det är kul för andra människor liksom.
När du går på en restaurang så är maten, det vill säga resultatet, det viktiga för vad du konsumerar.
Mm.
Men när någon säger så här, din senaste stand-up show, den var inte så bra. Nej, men jag hade jävligt kul när jag skrev.
Exakt. Och det är väl lite det som är, jag tippar på att podcast då är lite större i Sverige än vad det är i Danmark.
Processinriktad underhållning. Min danska där var kanske ungefär på samma nivå som min Sven Melander-imitation. Jag har inte fått så bra respons på den. Albin verkar ha fått bättre respons på sin Claes Månsson. Jag har sett en på Twitter som gav Albin Olsson 2 poäng, Simon Järnfors 0 poäng. Eller jag vet inte vad 0 heter på franska.
Vad tyckte ni själva när ni fick höra det så back to back?
Jag har inte hunnit höra det ännu.
Du har inte hunnit höra det.
Men David Liljemark, min kompis, ringde upp och sa han tyckte så här, nej det där, alltså han har alltid tyckt att min Sven Melander-imitation var väldigt bra.
Mm.
Men han sa man måste nog dubba om Sällskapsresan.
Men frågan är, nu spelas ju Sällskapsresan på musikalen Sällskapsresan spelas ju nu. Och då gör ju Sven Melander gör ju om sin roll då. Han är väl, mm. han är väl den enda i skådespelarensemblen som är kvar från första filmen. Ja. Men jag funderar på det, att kul att gå och se den Sällskapsresan, mm. eftersom när man lyssnar då på din imitation av Sven Melander, så hör man ju att det är ju då en karikatyr.
Ja! Ja, det låter inte exakt så här när han snackar, men man förstår ändå vem det är.
Ja. Och det hade varit intressant att säga om Sven Melander själv har börjat göra imitation på sin egen
gubbe. Jag kommer ihåg första gången jag hörde din Sven Melander imitation så visste, kom jag på att jag inte visste hur han lät. Jag hade liksom inte kunnat tänka ut det själv om jag, men att jag ändå kände igen det. Så jag tycker den är väldigt bra som, alltså just en karikatyr på en dialekt liksom.
Den ska väl inte sättas bredvid den riktiga.
Nej, jag tänker, fan, vi kommer in på din jävla Svenland. Jävla tiden.
Kan vi sänka min hörlura lite? Det är svinbra.
Så där är någonting, eller?
Mm, det är bra.
Alla nöjda.
Mm. Ja, jag känner mig nöjd.
Ja, men du har ju hört din imitation back to back med den original repliken från Yrvold. Ja, vad tycker du?
Alltså, men det är ju det att jag spelar upp den från minnet. Det kanske är 10 år sedan jag såg filmen liksom. Mm. Så man spelar upp den mycket från hur man har sagt det.
Alltså, det filtrerade genom minnet.
Ja,
det är så som Roy Andersson gör film. Mm. Om man ska ha en tågstation så ska tågstationen se ut som en tågstation filtrerad genom minnet.
Mm.
Men jag tycker att när du filtrerar Claes Månsson genom minnet så blir det ju, då blir det mer. Det blir mer Claes Månsson än vad Claes Månsson var själv. Medan jag tycker Roy Anderssons tågstation blir, den blir blekare.
Mm. Men det är väl det här att han... alltså om man tänker en tågstation eller en tunnelbanestation till exempel nu då, så är det väldigt mycket reklam.
Mm.
Och det är det enda man, om 20 år kommer man ihåg det. Det var väldigt mycket reklam, kommer ihåg på. Om man då ska ta de minnena, alltså man filtrerar genom minnet, och så sätter man upp mer reklam. Alltså Roy Andersson, man skalar ju av väldigt mycket istället liksom. Ja. Men jag vet inte.
Men det kanske är för att han gör så mycket reklam annars. Att när han väljer film så vill han inte ha någon reklam överhuvudtaget.
Ja, det är sant.
Men jag tycker sånt är väldigt snyggt när, om man till exempel konsten i, alltså konsten som hänger på väggarna i tecknade filmer och tecknade serier till exempel.
Mm.
Det är ju ofta någonting väldigt stiliserat, kanske bara liksom några färger, något sånt, för att det ska inte vara så, om det syns från långt håll så ska det inte vara så avancerade grejer liksom, så detaljerat.
Man tänker på den här båten ovanför soffan i Simpsons.
Ja, till exempel. Men sån konst hade jag velat ha på riktigt. Jag tycker det är rätt snyggt. Sån som, alltså jag hade nog velat leva mer i en värld som ser ut som en tecknad film eller en tecknad serie. Att jag tycker den estetiken är rätt snyggt. Det är väldigt, det är ofta rätt avskalat, enkla färger och inte så mycket krusiduller.
Men har du någon gång haft lite ambition att inreda din lägenhet så att det ska se ut lite mer som en tecknad film? För du har inte lagt jättemycket tid på inredning.
Nej, verkligen inte. Mitt hem är bara, jag slängt upp lite de möblerna jag fått och sådär.
Du har ju bott där i...
Jag tror sagt jag bott där i 14 år eller någonting. 13-14 år.
Och det ser ju trevligt ut och så. men du hade lika väl kunnat ha bott där en månad.
Ja, det är det. Jag är väldigt ointresserad av heminredning.
Mm.
Men samtidigt så intar det mig själv nu att jag har fått en viss charm på grund av det.
Mm.
Det är ju en efterhandskonstruktion. Ja. Men att det inte ser så planerat ut, att det är mer genuint.
Mm.
Men det är lite som ett sånt som kaféer nu strävar efter. Att man har liksom bara kanske 2 likadana koppar, fast man har liksom 100 olika koppar, inga är likadana, om man ska liksom ha lite sådär. Du har ju kanske 2 sådana mjölkglas och så något.
Men det har funnits det, alltså just med kaféerna. Så har de ju hållit på sedan Vänner blev populärt, tv-serien Vänner.
Så kanske det.
Det är där den kafékulturen kommer ifrån.
Men det är ju lite, det blev lite mer hörde han Andre 3000, rapparen i Outkast. När han snackade om, jag läste en intervju med honom i ett herrmodemagasin. Det var förmodligen på någon restaurang, någon sushi takeaway. Men där var det också så han snackade om att tidigare i livet så hade han sagt, försökt matcha, kanske om jag har ett rött bälte så ska jag ha en röd scarf i samma färg och sådär. Men sen tyckte han att det är coolare om det bara ser helt oplanerat ut, att man bara tagit lite olika plagg. Och då får man ju mer såhär slapp, flippig stil liksom. Men du fnös ändå, skrattade lite föraktfullt när jag började prata om det. För det är ju en efterhandskonstruktion, det är ju inte att jag har planerat det.
Ja, ja.
Men vilket bara gör det ännu mer genuint, tycker jag.
Nej, men lite, jag minns den frisyren, Rufs-frisyren, om ni minns, som var populär runt 00 någon gång.
Ja, det minns jag mycket väl.
Jävla större frisyr alltså.
Out of bed hair gel och sånt kom.
Fy fan.
Men det, jo, det finns ju något som är lite, känns lite falskt när man planerar rufsighet. Eller en...
Jag kommer ihåg den här, vad hette den, när de riktade sig till de äldsta målgruppen, de här Sune och Bert-killarna som skrivit böckerna.
Ja, de, ja.
De skrev om en kille som var kanske i 16-årsåldern.
Sören Olsson och Anders Jakobsson.
Just det. Och då var det, jag kommer ihåg att jag började läsa en av de böckerna, och då var det liksom det första som stod så var att han, när han lagt så 45 minuter på att få sitt hår att se ut som att det var naturligt rufsigt. Och då bara tyckte jag så illa om den karaktären. Det kom, jag läste inte vidare.
Men de är jävla träffsäkra alltså. Om man läser Sune eller Bert idag. Men för de var ju vuxna när de skrev det.
Ja.
Jävla sjukt alltså.
Ja, det var väldigt träffsäkert. Han var med i en debatt om... en av dem hade en handikappad son som han hade en debatt om att han tyckte att han skulle få gå till horor, sonen, eller inte gå till, rulla till horor. Nej, men eller att kanske till och med att hororna skulle komma till honom. Så var det ju en sån lång debatt. Vilket påminner mig om, det var Liv Strömqvist som typ det roligaste, när man snackar om det roligaste någon någonsin har sagt, så tyckte hon att det var hennes kompis Amanda som sa, när vi var, alla var på bokmässan, och så var det Anders Jakobsson eller Sören Olsson, jag kommer inte ihåg vem av dem var, men det var en massa författare där på någon sån förlagsmingel, och Liv Strömqvist tyckte att han kollade in henne lite, så flörtade lite med henne, så sa hon det till sin kompis Amanda, och hon sa, eller så kollar han bara efter en hora till sin utvecklingsstörda son.
Specialisterna. Bara killar.
Men var ni rätt ålder när Solstolarna gick?
Inte eller riktigt, sånt, men jag minns det. Men jag minns Ulla-Bella, sekreterare.
Jag kommer ihåg, alltså Ulla-Bella, sekreterare, kanske jag fattade för 6-7 år sedan var det kom från. Morsan har alltid citerat det. Så jag tror att hon var precis, alltså att hon tittade på det och njöt mycket. Hon citerade liksom hela min uppväxt, men jag fattade det. Jag tyckte bara, det kanske, hon tycker det låter så kul att säga så då.
Men det var väl ett barnprogram som även slog bland vuxna, som de började sända det även kvällstid, för att, så att vuxna skulle kunna säga det.
Ja. Det var familjeunderhållning liksom.
Men jag tror det var tänkt som ett barnprogram. Och sen så, men sen blev det poppis bland vuxna, och då fick man även börja sända det på.
Men det här måste, var ju tidigt 80-tal eller?
Ja, det var nog mitten av 80-talet ska jag gissa på. Men det var ju väldigt intressant karaktär, Ulla-Bella, min sekreterare. Det var då Knegoff som var någon slags direktör, och som verkar lida av någon personlighetsklyvning eller någonting, för här plötsligt så tog han på en peruk och blev då Ulla-Bella, min sekreterare. Att han blev sin, han uttalade då Ulla-Bella, min sekreterare. Och så var det, det var rätt otippad karaktär att hamna på allas läppar i Sverige. Men sen, det är intressant hur snabbt de ändå hamnade utanför nöjesbranschen sen liksom. Jag tänker, det händer kanske med ganska många utan att man tänker på det. Även Loggregänget har vi ju snackat mycket om nu. De hör man ju inget om idag. Eller
jag har inte. Ju Johan Ulveson med i parlamentet och har varit med länge i parlamentet. Han hade också tillsammans med Sissela Kyle en sketch.
Jag tar tillbaks allt.
Claes Månsson gör väl bara live, alltså så här scen.
Men han var ju också grejer. I Stjärnorna på slottet bara för ett år sedan, Claes Månsson. Mm. Och sen Petter Dalle gör ju film. Jag vet inte om han har gjort, han gjorde en för bara några år sedan ju. Så,
är det jag som inte har koll på
jag
det
tror
riktigt?
Det. Sen, ja, för, ja, nu Ulla Skog sommarprat nu i somras, men det var jävla tråkigt sommarprat alltså. Hon pratar bara om hus.
Gött.
Ja, men det är väl tråkigt när jag vill ju höra Lori stories. Men det är ju länge sedan för henne. Så nu på ålderns höst så har hon börjat intressera sig för gamla hus. Men jävla taskigt liksom. Det är ingen annan som bryr sig om vilka hus hon tycker är fina. Jag vill bara höra superstories. Från liksom när Peter Dalle drog fram kuken och sånt. Det är det man vill höra. Var något jag tänkte där. Ja, samma grej med han Vanheden.
Vad heter han nu?
Ulf Brunberg, va? Varje program sitter han bara pratar om så teater och sånt.
Vilket pjäsarna, program?
Alltså sådana
intervjuer
och sånt. Pratar om vilka roller han spelar på teater. Och, alltså jag, du är Vanheden. Snacka. Kan vi snacka om det?
Men det är också samma sak med ska man göra den underhållningen som, man, som folk vill ha eller ska man göra den som man själv vill göra? Jag tror att om du ska gå till dig själv så hade du nog hellre pratat om sånt du var sugen på att prata om. Ifall folk så här, om 10 år så här, bara vill prata om det här Mr. Cool-debaclet med Emma Boda. Det är det folk kanske vill höra om. Men du vill prata om något annat som du är intresserad av för tillfället.
Ja.
Kommer du då bara anpassa dig efter vad publiken vill höra?
Om jag har blivit intresserad av gamla hus så kommer jag bara prata om Mr. Cool. Men om jag har något ball som jag håller på med, så kan jag ju prata om det istället.
Om du har något annat intresse.
Ja, men inte
om,
gamla hus.
Nytt intresse. Ja. Och det är just gamla hus, du. Men jag tänker så, vem var det? Ulla Skog som hade den sommarpratet, eller?
Ja.
Att hon kommer fram alltid som en sån en sidekick i alla roliga historier. Att man hör den här om Gio Wallner.
Vad är det för historia?
Han har klättrat upp på någon sån här, nu har jag säkert helt fel detaljer nu, men han har klättrat upp på någon sån högtalarställ, jag tror att det är på Gotland liksom.
Det är vid ett gröna trädet klättrar upp i ett högtalarställ.
Och så ropar han bara ropar ut och frågar, är det någon som vill knulla med världsmästare? Och då kommer Ulla Skog in och säger, men vad tycker han om för hus? När man har berättat den här historien om Jim Malmö. Ja, men vad tyckte han om för hus? Han bara kom pajar allt.
Ja.
Varför tror ni han kallades för det evigt gröna trädet?
Att han höll på så länge, va?
Ja, men det är evigt blommande, det var inte så.
Ja.
Är det? Jag tror det var det evigt gröna trädet.
Ja, men det var ju att han höll på liksom i över 10 års tid och låg på att vara liksom en av världens bästa så länge. Och mot slutet så var han ju uträknad också när han, alltså, när han var 40 eller över 40. Men gjorde några så här bragdinsatser i OS. Och
här ger Albin en mobiltelefon till Anton. Ja. Och ingen förstår riktigt varför. Förutom Albin förstår nu varför.
Jag förstår. Berätta klart om Givalden nu.
Ja. Nej, men det är väl att då han hade en lång karriär. Så jag skulle gissa att det smeknamnet kom de sista åren. När han,
men jag tror det var i Kina.
Ja, jo,
men där kan det vara något helt annat. Det är ungefär som att vi skulle säga ett uttryck som är i Sverige så här, nu har han satt sin sista potatis. Det är helt obegripligt. Det är i Kina till exempel. Det evigt gröna trädet kanske är bara så här, ja, men någon som utvecklas alltid liksom. Någon som fortsätter ut. Det är det jag tänkte att det betyder. Han är en pingispelare kanske vi ska säga, för jag som inte känner till Jo Waldner.
Alla känner till Jo Waldner.
Tror du det?
Nej.
Det var några kompisar till mig som var på semester i Kina. Och när de åkte taxi och sa att de var från Sverige, så sa taxichauffören alltid: "Wadina! Wadina!" De tog de ett jävla tag och fattade att det var Geo Waldner som...
Ja, men det är ju...
Sweden! Wadina!
När man tänker på Jörgen Persson...
Det vet inte jag ens om det.
Nej, det är ju... Han var ju många år världens näst bästa pingispelare. Och alltså, hans karriär är ju helt fantastisk också liksom. Och vi har ju inte haft någon efter... De var ju samtida med varandra, Geo Waldner och Jörgen Persson. Och vi har inte haft någon efter dem, och antagligen inte innan dem heller, som har varit så duktiga på pingis i Sverige. Men jag tänker på att det finns fler sådana exempel på när någon bara drar det jävla nitlott liksom. Mm. För hade han kommit nu så hade han ju blivit... Han hade vunnit bragdguld efter bragdguld och varit en sån riktig nationalhjälte.
Men det finns väl ganska gott om sådana exempel när någon, alltså inte just kanske från samma land, men jag menar han, det var ju någon som alltid kom tvåa efter Stenmark liksom.
Stigstrand.
Alltså jag vet inte om
det är den få idrottsnamnen jag kan.
Ja, men Strand är inte säkert att han var näst bäst i världen, men han var ju näst bäst i Sverige. Alltså han hade ingen chans att vara. Men jag menar så här, Karelen, då var det liksom, vad heter han svensken nu?
Var det Ljungberg eller? Eller var det Frank Andersson?
Frank Andersson skulle jag tro. Som man säger, han är liksom, det är ett unikum, bara att det är en som är lite mer... lite bättre, eller rätt mycket bättre då, men
alltså, Karelen var ju
oslagbar liksom. Och då, det är så tråkigt, för att hade han bara kommit 10 år senare så hade han ju bara vunnit VM på VM liksom. Och så.
Men samtidigt så kanske det ska nå någon slags tipping point för att det ska bli tillräckligt intressant, om då Geo Waldner var så pass bra så att pingis blev intressant för Sverige och Kina och sådär, att det var så att det fick en stjärna. Så kanske den andra inte var tillräckligt bra, men fick uppmärksamhet för att pingis var stort just då också. För jag har hört talas om, när jag såg en dokumentär om superhjältar, så var det någon som sa så här, det var nog William Gaines som var en gammal Mad-redaktör och så där. Han sa så här: "Superman did for comics what Chaplin did for the movies and Babe Ruth did for baseball." Det vill säga att det var inte speciellt populärt innan de fick den stora stjärnan som hade Stålmannen för serier. Jag kan ju inget om baseball och sånt, som Babe Ruth och Chaplin. Film kan inte vara så poppis innan Chaplin kom in i bilden heller.
Så kan det vara ibland. Man tänker Carolina Klyft, hon gjorde för Femkampen. Det var ingen i Sverige som brydde sig om Femkamp.
Sjukamp,
då kanske det var. Men det var ju också att det blev ju bara i Sverige som vi brydde oss. Folk började lära sig namn på hennes konkurrenter från andra länder och sånt, och det var stort. Man skulle samlas, nu skulle Carolina Klyft, nu var det finaldag. Ingen hade kollat på sjukamp innan. Men sjukamp är fortfarande väldigt liten sport. Även om hon kommer, så gör hon den då lite större i Sverige. Men om när man tar pingis, som är en av världens största sporter, och oavsett om de har en stjärna eller inte. Alltså det är alltid en stjärna inom pingis. Precis som det är alltid en stjärna inom fotboll. Där är alltid, vissa sporter är så stora oavsett.
Men finns det någon pingisstjärna just nu som ni känner till?
Nej, men det är antagligen en kines. Vi bryr oss inte i Sverige då. Men alltså internationellt sett så det kan ju vara en belgare nu.
Jag gillar föraktet i rösten, för det lever alltså
bälgare. De är duktiga på konstiga grejer.
Men det är ju samma då med slalom. Det är liksom ingen i hela skidvärlden som bryr, alltså slalom är ju pissgrenen för alla andra. Det är ju liksom, fartgrenar då, störtlopp och super-G som gäller. Men för oss är det klart att det blev störst med slalom, i och med att vi hade en som vann varenda tävling. 86 världscupsegrar liksom. Det är ju stort ändå.
Vad heter han, schackspelaren i USA som gjorde schack? Bobby Fischer.
Yes.
Det var Jag såg en dokumentär, en HBO-dokumentär av honom som var väldigt spännande. Han ballade ur rätt tidigt. Men han var så pass bra på schack så att liksom det blev en craze i USA då och sen över hela världen på grund av Bobby Fischer. USA har väl lite den effekten på världen ofta också. Men han var ju sen en av de stora grejerna.
Sen var väl kalla kriget som en bakgrund också till...
Till dokumentären.
Liksom.
Ja, jo, att det var att Ryssland och USA möttes i schack.
Ja.
Men Bobby Fischer var också jude som förnekade förintelsen. Det var en av de grejerna som han gjorde honom excentrisk och sen fick honom ut ur kylan. Och sen var det också under då 11 september-attackerna. Då så gjorde han ett uttalande där han tyckte det var så jävla fett att USA fick sig en känga liksom.
Då lyckades så George Bush hitta honom, för han bodde väl i Kina eller något sånt.
Ja, alltså han hamnade i japanskt fängelse. Han blev av med sitt pass på något sätt, sitt medborgarskap eller sitt pass. Alltså de gjorde hans pass ogiltigt liksom. De gjorde någon sån grej så att han blev inspärrad där och satt där ett länge.
Och sen lyckades han fly till Island.
Ja, just det. Och där, men han hade blivit ett rövhål liksom. Hans gamla vänner på Island tyckte han var jobbig bara när han kom tillbaka där. De var rädda för honom.
Men var det inte han som också så här, han dök inte upp.
Ja, han var ju en diva liksom, eller psykiskt sjuk också samtidigt liksom. Men att han var väldigt jobbig och ställde väldigt mycket krav.
Tror ni han hade schackpsykos?
Vad är schackpsykos?
Jag kommer på ordet nu. Men när jag spelade mycket Wordfeud ett tag. Då precis när det kom. Men då kände jag så att nu är jag nära psykosen. Och jag tänker om man spelar mycket...
Jo, det kan ju vara så. Eller att han hade en hjärna som var jävligt konstig fast väldigt bra för schack. Liksom en slags autism eller någonting som, där han kunde fokusera väldigt tydligt på de grejerna. Nej, men jag har hamnat i sådana rimpsykoser också. Att jag bara går runt och tänker på vissa... Som ett tag när vi gjorde far- och son-låten, precis som jag... När man skulle rimma på två kändisnamn. Och liksom ibland. Och man fick liksom en belöning i hjärnan om man kom på någon sån här promo i Loop Troop, Bono, U2. Och många. Men det kunde ju vara mer eller mindre bra liksom. Billy Butt, Lille Skutt och så vidare. Och då blev det en sån psykos att jag kunde inte tänka på någonting annat än att bara försöka få två kända namn och passa ihop med varandra. Och det liksom glömde bort allt i flera dagar.
Ja, men jag känner igen mig i det. Jag har en kompis också, Jimmy Pistol, som du känner också. Du har väl träffat honom också, Albin. Han hamnar ju i sådana rimpsykoser. Så han har ju på sin dator bara dokument efter dokument med bara ord som rimmar på varandra. Och han har också rätt stränga regler kring det ska vara flerstavigt, men det får bara vara ett ord. Du får inte riktigt fuska hur som helst med att rimma ett ord på två ord liksom.
Jag kan gilla att hamna i, alltså så här, jag gillar ju entusiasm och jag blev väldigt lätt fixerad vid grejer, alltså så här, när jag upptäckte tecknade serier och så där, så var det att jag var så jävla inne på det och mina kompisar sa, men fan du, det är inte så kul och du snackar bara om serier hela tiden. Du verkar inte vara intresserad av något annat. Det sa både min pappa till mig och min bästa kompis då vid tillfället liksom, sa att det var, han var intresserad av serier också, men han tyckte så att det blev lite för besatt liksom. Så jag har väl varit det lite nu av stand-up på sista tiden, så att jag kör stand-up nästan varje dag och läser jättemycket böcker och lyssnar på dem så. Men jag gillar ju den när man kommer in i, man börjar brinna för någonting väldigt mycket.
Jag gör aldrig det.
Du är aldrig inte ens idrott. För det känns som att du är väldigt fotbollsintresserad, men du kanske bara är intresserad med vänsterhanden.
Ja, det är lite så. Alltså jag tänker att, du tar ju åt dig säkert mycket mer av serievärlden bara på ren, alltså att du har liksom lite såna grejer som dyker upp i ditt flöde liksom i livet, så här, du hänger lite med folk som också bryr sig om det liksom. Att jag måste ju aktivt söka upp någonting om serier om jag vill kunna någonting om det liksom. Men jag har nog lite samma med fotboll där, att jag har det är mycket folk, det kommer till mig gratis liksom på ett annat sätt. Men jag var mycket, mycket mer. Det kanske är den senaste grejen jag var riktigt intresserad av, men,
var det fotboll eller?
Ja, skulle jag tro.
För Simon Svensson är väldigt fotbollsintresserad som komiker och podcaster. Och han snackar om att liksom han tyckte synd om folk som inte, alltså likt en religiös som tyckte synd om folk som inte har den här tron i sitt hjärta och den här kärleken till Jesus, så tyckte han synd om folk som inte kunde känna den här glädjen och entusiasmen över fotboll. Och jag kan lite vara avvis på folk som verkligen har den brinnande passionen för det. För det finns ju så mycket av det, ja, och det är så välproducerat på något sätt liksom. Och det, och jag tror med seriegrejen är en liten annan grej, där finns inte riktigt det här spänningsmomentet på samma sätt, och det finns inte det här kanske gemenskapen man kan. Men jag gillar ju inte idrott, för jag har jättemånga försök, men det verkar vara fett om man skulle komma in i det.
Men vad tror du skulle behöva göra för att bli intresserad av fotboll?
Kanske operera hjärnan. Jag tror inte min hjärna
är mottaglig.
Är riktigt mottaglig. Eller kanske, jag vet inte. Jag har ju, när jag var liten så satt min storebrorsa och min morfar och kollade på fotboll. Och då ville jag vara med i gemenskapen och satt liksom och kollade på, försökte koncentrera mig, men jag tyckte det var så ointressant. Jag lyckades aldrig komma in i det. Och jag försöker ju ändå låta min natur följa sina böjelser. Som när jag då upptäckte serier och sånt där, så tecknade serier, så gillade jag det så mycket och liksom naturligt sökte mig till det. Kunde inte låta bli. Och då vet jag inte riktigt om jag skulle kunna. Det känns lite som en bög som försöker vara heterosexuell. Så här, vad tror du skulle krävas för att du skulle bli intresserad av tjejer? Det är ju många bögar som lever tillsammans med kvinnor för att de försöker så mycket och kanske lyckas lite grann. Men det är ungefär så det skulle kännas för mig, tror jag. Om jag skulle försöka intressera mig för fotboll.
Hur känner du?
Ja, mitt fotbollsintresse pikade nog när jag bodde i England liksom. Och då var det ju så. Kan man ju, hade ju mycket med öl och jag också. det var ju där man träffade sina polare. De har ju inte samma det här vardagsrumstänket som vi har liksom. Så då gick man och så var det någon match. Det spelade inte så stor roll vilka det var som spelade. Och så satt man och drack bärs.
Det är exakt som bögar. Det har också mycket med öl att göra.
Man behöver vara lite full för det. Jag märkte också det, att jag, allt sånt här som fotboll tycker jag väldigt mycket om. Men jag märker att jag, som igår var jag på IFK, eller AIK IFK då. Det är liksom ett hat med kanske IFKs största match på året liksom. Borta, IFK vinner liksom, så de är med i guldstriden och så vidare. Slår ut AIK så de kan i stort sett inte vinna guldet längre. Men då märker jag så att jag är glad mycket kortare än vad jag hade varit ledsen om vi hade förlorat. Alltså så här, nu är det liksom över det här med att det var gött att vi vann. Men hade vi torskat så hade det varit mycket värre än vad jag blev positiv av att vi vann. Liksom.
Det är som ett sånt, finns ett gammalt uttryck om pengar. Jag hörde det från någon gammal släkting, men jag tror inte att det var hon som hittade på det. Men det sa att pengar, det är mycket jobbigare att vara utan än det är härligt att ha.
Ja, så är det nog.
Var en släkting, jude?
Men då borde hon ju enligt fördomen borde uppskattat att ha pengar.
Jag tyckte det var konstigt.
Att det är ännu jobbigare att vara utan dem. Det är därför man aldrig gör slut på pengar. För att de vill absolut aldrig vara utan.
Specialisterna baby. Så jäkla bra. Men det blev väl ibland så också att när man har ett intresse som man haft väldigt länge och sen så kanske man känner att man sviker det lite ifall man inte liksom fortsätter vara lika intresserad eller konsumera samma sak av det. Ja, just nu så har jag liksom inte så jätteintresserad av serier, men ibland så känner jag nästan att jag borde vara mer intresserad, så jag kanske borde läsa den senaste numret av Palookaville eller något sånt.
Har man en självbild att göra också?
Ja, det kan få det. Liksom, att man känner att man sviker lite sitt gamla jag.
Och kanske andra som du tidigare var mer kunnig än har inom serievärlden har kanske gått om dig och kan mer.
Jag hänger inte med i vilka nya talanger som finns. Och så
så känner jag ju med film. Liksom, att jag, så fram till 20-22 års ålder så var jag ju liksom som ett lexikon. Mm. Men sen de senaste 10 åren så har jag rätt dålig koll.
Men har du tappat passionen för det också?
Nej, det har inte helt. Men jag... Det är inget så brinnande intresse som jag sitter och suger i mig information om, utan men det är svårt att undvika att liksom kolla film ibland. Det gör man.
Det var ett mycket med som med mitt ex Maria då, när för hon hade haft en period där hon var väldigt musikintresserad men hade tappat det intresset. Hon hade typ aldrig musik på hemma. Eller så för när man jag kör alltid playlists och låtar så men hon kunde bli lite arg eller ledsen bara jag sa ska inte du sätta på en låt så du för att då påmindes hon om att hon hade tappat det här det här glädjen i musiken eller att tyckte det kändes på rätt jobbigt att inte ha det längre. Det kanske jag tänker det här att förlora sin religion lite. Finns någon, jag vet inte vad den låten handlar om. Losing My Religion.
R.E.M.
Är det R.E.M.? Jag hatar R.E.M. Jag vet inte varför. Men det är bara...
Nej, det är lite intressant.
Men det är väl bara en musikgenre som ger mig ångest.
Men det är väl också att om man... När jag hör pretentiös, ordet pretentiös, så ser jag ju han skalliga i R.E.M. framför mig. Så jävla självgod känns han ju.
Men är pretentiös neutralt eller negativt ord?
För?
Nej, för alltså, om själva ordet i sig är neutralt.
Nej, det är negativt skulle jag säga. Ja, det har fått en negativ klang.
För jag använder det som...
som ambitiös?
Nej, men som ett neutralt ord väldigt länge. Men det används ju nästan bara... Men det finns... Men det fanns ett... sammansatt ord som var överpretentiös.
Va?
Ja, som jag har hört användas. Och det tänkte jag där, men då är det typ att man är mer pretentiös än vad man liksom kan backa upp. Alltså, men om man tänker pretensioner, är det också negativt?
Ja.
Ja.
Alltså det är ju det här med P3, det är ju P3 för mig som har gjort det ordet. För det, på P3 har jag alltid hört det som en svordom liksom. Lite pretentiös liksom. Alltså man, det är aldrig positiv ordalag liksom.
Men jag tror det kan nog användas lite positivt om man säger så här. Men jag tror man måste våga vara pretentiös. Då kan man ändå säga det som, men det är nästan som man säger, man ska våga göra bort sig eller våga vara löjlig. Att man gör kanske ett negativt ord till.
För jag upplever liksom så här att man kallar ju Ingmar Bergman, Akira Kurosawa och Fellini. Man kallar dem pretentiösa. Men de backar ju upp sina pretensioner genom att vara jävligt duktiga då. Och nå dit de vill. Men att de skulle inte kunna göra Sjunde inseglet om det inte är pretentiös.
Jag tror nästan du blandar upp ordet ambitiös och pretentiös där.
Ambitiös, tänker jag med en stor film sådär. Att det är ett ambitiöst projekt. Sagan om ringen är ett ambitiöst projekt. Det är mycket som ska klaffa och sådär. Pretentiös är mer bara konstnärligt. Känner jag.
Och det är ganska ojant. Alltså det är ju inte särskilt jante med pretensioner liksom. Jag vet att Håkan Hellström sa, han sa det är folk kallar dig pretentiös. Bara det är klart. Det är klart jag är det. Alltså det måste man väl vara liksom, om man ska skapa någonting. Det kan man ju hålla med om.
Men alltså jag vill veta vad det och sen oavsett vad det används som.
Så vill du veta vad Wikipedia
vad Wikipedia säger om
ska jag kolla upp det medan ni pratar om någonting annat?
Ja, det får du gärna göra. Men vad tror ni?
Pretentiös. Jag tror att det betyder överdrivet. Nej, jag vet inte. Jag nu blandade ihop det. Nu tänkte jag på ordet patetisk, som betyder, som enligt liksom originaldefinitionen är överdrivet känslomässig.
Mm.
Men i dagens sammanhang så menas det patetisk ofta lite tragisk.
Tragisk och misslyckad.
Men egentligen är det från början betyder det överdrivet känslomässig.
Ja.
Vad tror du att det betyder, Albin?
Alltså, jag ser det svårt att sätta ord. Jag, alltså, jag vet ju bara vad det betyder för mig. Mm. Men det, alltså, du känner, nej, men så här,
det blir du pretentiös.
Ja, kanske är det. Tycker inte jag i och för sig. Det är inte enligt min definition. Ja, men det, ja, men det känns som att man är så här, för jag tycker ju bara att det är att man är, tycker att det man gör är så jävla fint liksom. Att man, det är ju det jag tycker då, att det är därför det är så fult för mig kanske, för att jag tycker bara att man ska göra någonting och sen så får man gärna hata det, men andra får gärna gilla det liksom.
Men jag tänker liksom ambitiös, då är det ju, det har ingenting med om man är pretto eller inte att göra. Alltså, för du kan ju vara ambitiös
i byggat hus.
Ja. Det handlar ju bara om jag har en stor grej jag vill göra. Mm. Och så ska jag nå dit. Men jag tänker att pretentiös är ju besläktat, men att det handlar mer om det konstnärliga. Och... Mm.
Det står här då Wiktionary. Mycket anspråksfull, som ställer mycket höga krav. Jämför förmäten. Antonymer opretentiös. Antonym fattar jag då att det betyder motsatsen. Jämför förmäten. Jämför, det vet jag i och för sig vad det betyder, men förmäten är alltför anspråksfull, överskattande av sin egen förmåga.
Men det är förmäten då.
Det är förmäten.
Så då är det egentligen ett starkare ord.
Ja, det är väl då, så att ursprungs det idag tror jag att pretentiös används
som förmäten.
Mm. Men tidigare, eller det är liksom bokdefinitionen är ju att det bara att man ställer väldigt höga krav.
Förmäten använder jag ju som att man sätter sig över andra liksom. Alltså till exempel det är förmätet att man till exempel inte får skämta om rullstolsbundna. Då är man ju förmäten för att man säger man kan skämta om mig, men jag tycker inte man ska hålla på, du vet, de är lite svagare än jag, så att det är förmätet att tycka det, att
en översittarinställning.
Ja, men lite så att man gör det med en, alltså man tror att man gör något fint då liksom. Men alltså, man gör det med en fin pretension.
Jag gjorde ju ett så förmäten hetstest på Instagram och Facebook. Där jag skojade med min totalt förlamade kompis Erik. Det var efter Mårten Anderssons den här rom och kola bilden där han hade lagt upp en romsk kvinna bredvid en kolaflaska. Gjorde en ordvits av det. Så la jag upp en bild på min totalt förlamade kompis och en kolabok och skrev fult CP och kola. Och han på den bilden liksom, man ser ju tydligt att han är totalt förlamad och har muskelsjukdom och så. Men då blev den ju anmäld av någon. Man kan inte säga vem, tror jag.
Det kanske var han. Du kan inte veta om han var med på skämt.
Jo, han var med på skämt.
Okej, du hade frågat honom innan om det.
Ja, jag hade snackat med honom innan och skickat av. Vi hade skrattat liksom och haft ball åt det. Han tyckte det var ball. Men då är det ju någon annan som går in då, och det är det först då han blir... det är först då han blir ledsen.
Ja, jag ska, det här med rom och kola skämtet va? Hade ni inte sett det innan? Innan Mårten Andersson gjorde det?
Nej, jag döljer alla tråkiga människor på Facebook och sådär. Så jag får inte upp sånt i min feed.
Nej, men jag, då, för det första hade jag sett det innan. För det andra så fattar jag fortfarande inte vad det var för fel med det. Alltså, man säger väl rom nu?
Ja, det är väl den korrekta termen. Men vad var kritiken mot honom om det?
Ja, att han gör sig rolig på... Jag kan liksom inte begripa. Jag försökte så här komma på det själv vad det skulle kunna vara för fel på det skämtet.
Men jag blev inte förvånad över att det blir upprörda känslor, eftersom jag vet ju att det är ett känsligt ämne, även om jag inte fattar exakt vad det är folk som lär jag över. Men jag kommer ihåg att jag fick en idé när jag gick förbi mitt lokala ICA, som jag tänkte så här, det kanske skulle vara lite kul att genomföra den här idén. Men sen så insåg jag så här, nej, folk kommer ju tycka det, att jag är en fruktansvärd människa bara jag berättar om idén. Men då skulle det vara att, för de hälsar alltid så här, tjena, tjena, att jag då skulle ge pengar och säga att ni får pengar om ni börjar säga tjena Simme, tjena Simme.
Specialisterna, bara riktiga svenskar.
Har du berättat i podd om din kravlösa dröm?
Nej, det har jag inte gjort.
Din kravlösa sexdröm?
Jag berättade om det för när jag var, det var när jag var i Göteborg. Så tog jag en tupplur på hotellet. Och så drömde jag om att jag drömde om att det var en gammal kärring, en fet, ful kärring som låg och sov på en madrass på mitt golv av någon anledning. Och att hon var väldigt sexuellt på. Hon ville väldigt gärna ligga med mig. Jag var inte sexuellt attraherad av henne. Men efter ett tag i drömmen så tänkte jag, ah, vad fan, jag kan lika gärna ligga med henne. Och så gjorde jag det. Och så var det väldigt skönt i drömmen, den här kravlösa känslan att liksom, för jag var förmodligen ett stort kap för henne, den här tanten som tyckte nog bara det var härligt. Jag behövde inte liksom vara bra i sängen eller anstränga mig liksom. Jag kunde bara säga, ah, men det här gör jag bara för skojs skull. Och så var det liksom väldigt, jag blev väldigt sexuellt upphetsad. Sen så vaknade jag med stånd i hotellsängen och kände så, ah, men fan, jag blev sugen på att onanera. Och då så när jag, och jag använde mest fantasier när hon är, så då tänkte jag så här, då försökte jag runka till den här fantasin om den gamla tjocka kärringen. Och det var inte riktigt samma sak. Jag blev inte riktigt lika upphetsad som jag blev i drömmen liksom. Jag tror jag fick byta sexfantasi till något mer ordinärt efter ett tag. Men det var ändå den här kravlösheten som jag tyckte var väldigt sexuellt upphetsande. Jag tände på vissa, du sa det så här, men vissa tände på bajspår, vissa tände på barn. Du tände på kravlöshet. Det kanske är ännu sjukare. Alltså jag tror de flesta tände nog på kravlöshet, mer eller mindre.
Jo, det, så är det säkert. Men en jävla rolig bild av när du sitter. Jag tänker att du sitter på toastolen liksom, fast den är liksom nerfälld. Så du sitter på det som en vanlig stol.
På locket,
ja. Och du har bara kalsonger på dig. Och kanske keps. Alltså, så har du som morgonstånd kvar. Så sitter du så lite framåthukad. Och att du så äcklas av dig själv samtidigt som du är så råkåt och tänd på det. Sitter och fantiserar om den här gamla kärringen. Fy fan alltså. Jävla äckel.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men har ni någon, jag tänkte på sådana här underhållningsprogram, så har man ju ofta ett som har satt sig lite extra hårt i en. Då tänker jag så här, primetime lördag. Ett sånt lördags underhållningsprogram. Vilka har ni som favorit? Vi får bara välja då.
Primetime lördag, måste det vara det? Ja, eller kan alltså, det vara söndagsshow och sånt?
Nej, inte söndagsöppet.
Nej.
Men det ska vara liksom...
Men som 24 karat till exempel.
Precis. Mm.
Det minns jag.
Det får liksom inte vara macken.
Nej, jag förstår.
Nej, med en sån där, vad kallas den typen show, av underhållning? När det är typ en publik ofta. Och...
Ja, det är väl liksom så familje... Ja, vad fan heter det?
Jag tror i alla fall att jag tycker... Alltså, i och för sig, Fångarna på fortet har man ju sett fruktansvärt mycket. Det är inte den får man inte välja kanske, eller?
Det är Fångarna på fortet får du välja.
Ja, jag tror ändå nog det kommer mer.
Det kommer
för
mer.
Det kommer ihåg, det var så gammal jag någonsin blev och fortfarande satt liksom med familjen och tittade på ett program.
Mm.
För mig var det nog 24 karat med Harald Treutiger som var den typen av underhållning som betydde mest för mig. Förutom de Nöjesmassaken som jag knappt såg.
Ja.
Men det var mer så här drömmen om att få se Nöjesmassaken,
ja,
med Sven Melander. Som också blev rätt stort. För din del då? Var det Glöm inte tandborsten med Joakim Geigert?
Nej, alltså... jag förstår Albin då, men det kommer mera. Den är på andra platsen.
Jag var lite för gammal då hade jag börjat högstadiet. Och...
Men den satte sig också.
Den var en väldigt klämmig melodi. Väldigt klistrig melodi.
Ja, precis. Men det var... det var det här På rymmen.
Yellow Heavy.
Ja, att, och det var liksom det här att de... att det hände i nutiden, det där programmet. Och att det var också så här, det finns en möjlighet att de kanske kommer att gömma sig i en stad. Man kanske kommer att se dem på gatan. De kommer kanske be om hjälp. Att det var så här svårt att fatta. Det var kändes jävla fräscht alltså.
Ja, min kompis sökte faktiskt till På rymmen.
Ja.
Alltså säsongen efter Yellow Heavy.
Ja.
Jag var kanske 20-21, tror jag. Nej, jag var 21.
Mm.
Så skickade vi in, man ska skicka in en liten film där jag typ rappade.
Ja.
Och vi gick omkring i stan. Så vi gick vidare till så här, att vi fick ett uppdrag. Där man skulle, så här, man skulle få en fax med ett uppdrag. Och så fick vi då faxen att vi skulle anordna square dance i någon stad.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var Kristianstad eller någonting.
Ja.
Och så åkte vi dit och... Och sen så lyckades vi göra det och filma det och sådär. Och det var, man skulle inte behöva använda några pengar, eller det var massa sådana regler. Och sen så vi kom vidare ganska långt, men vi åkte ut vi fick till och med fylla i sådana papper där vi skulle skicka in utdrag från brottsregistret och sånt där. Då hade min kompis en liten narkotikadom. Vi skyller ju gärna på det. Att det var därför inte vi därför vi inte kom vidare. Men det blev aldrig speciellt stort efter Yellow Heavy-säsongen heller.
Nej, det dog väl lite med när de blev ju programmet. Det var ju en sån Steve Urkel-grej. Bara det att de kunde inte behålla dem.
Men det hade kanske blivit... Det är en alternativ verklighet om jag hade blivit På rymmen Simme som 21-åring.
Ja, det hade varit kul.
Ja, jag vet inte, på ett sätt så hade det blivit en lite smutsigare karriär.
Mm.
Det hade känts lite, jag hade inte haft den här underground credden.
Nej.
Eller något sånt där. Det hade blivit mer en lite...
Ja, men det hade varit kul att besöka den
verkligheten.
Den parallella universumet där du var På rymmen Simme. 1998, blev det ju.
Ja.
Där du och Robin och Robban idag försöker ta er in på Café Opera. Men det är ingen som känner igen det.
Ska vi avsluta med en intervju från det parallella universumet då? Där Albin intervjuar På rymmen Simme G med hela svenska folket.
Fast det är idag då, det utspelar sig 2015.
Det utspelar sig dagens datum. Mm. Så vi bara förflyttar oss till den parallella dimensionen där du kom med i På rymmen. Så då får du ju helt enkelt hitta på vad som har hänt med din karriär efter det. Och då ställer du frågor till Simon.
Mm.
Men då sitter ni på ett café och du blir intervjuad för tidningen. Vilken tidning skulle intervjua
Men kanske någon sån Se och Hör eller någonting sånt.
Eller tidningen. Eller? Jag har sett Coupé har haft ett sånt inslag om föredettingar. Mm. Okay. Intervjuer. Ja.
Så men det är inte säkert att du är en föredetting. Det bestämmer du ju själv.
Ja, nej, men eftersom ingen... Ja. Ja, men jag är nog en föredetting. Alltså, ja.
Ja, då får du välja själv. Mm.
Kul. Får jag kalla dig för På rymmen simme?
Ja, det kan du göra om du vill. Ja.
Är det mycket folk som fortfarande kallar dig På rymmen simme?
Ja, det är inte lika mycket som det var förr. Men ibland, det är mer... Alltså de som var barn på den tiden som kollade på rymmen, de är ju vuxna idag. Mm. Men ibland på fyllan så är det någon som skriker det så här, när man står i baren och säger På rymmen simme! På rymmen simme!
Men vad... Du rappade på det här antagningsbandet till På rymmen. Ja. Blev det någonting med vad hände med din rap?
Ja, alltså vi kände efter det här På rymmen succén som det ändå blev. Mm. Så var det ju inte riktigt men folk ville ju inte höra min rap.
Nej.
De brydde sig verkligen inte om koncernen. Det stod ju så även om mitt band då som jag startade sen som heter Las Palmas. Mm. Och vi ville att det skulle stå Las Palmas på affischerna. Men det stod bara stod På rymmen simme.
Okay.
Och sen stod det litet Las Palmas. Och min kollega i bandet då tyckte det var extremt frustrerande. Och jag tyckte också det var jobbigt. Jag ville ju inte bara bli förknippad med det tv-programmet.
Nej.
Så det blev mycket interna stridigheter. Och vi la ner bandet. Och... Mm.
Men du har inte på något sätt fortsatt med hiphop eller musik då, på något sätt?
Ja, jag fortfarande ibland arrangerar såna här karaokekvällar på olika, ja det blir mycket stadshotell. Har ett fast gig i Eksjö stadshotell där folk får komma upp på scenen och jag är ju då någon slags konferensier som håller i de här kvällarna. Så det står ibland, jag vill ju helst att det ska stå Simon Gärdenfors på de här, men ibland står det så På rymmen simme. Karaokekväll med På rymmen simme.
Men och det har det namnet fortfarande en dragningskraft då?
Ja. Några, de tycker nog det är kul. Ibland kan du känna att det är en lite ironisk grej. Att folk att blandning mellan en kultfigur och bara något som folk tycker är lite ironiskt kul.
Liksom. Ja, just det. Och vad tycker du om det?
Ja, alltså det betalar ju ändå mina räkningar, min hyra. Jag lever ju inte i inget lyxliv direkt. Ja. Men jag kan ju ändå hanka mig fram på det så att jag hade kanske tyckt det var ännu roligare att... Det är klart att alla drömmer om att vara en superstjärna liksom. Mm. Men så länge jag kan ändå leva på någonting som jag tycker är roligt så är jag nöjd.
Mm. Tycker du att det är roligt med karaoke?
Ja.
Så, vi är tvungen att säga. Får vi citera dig på det?
På rymmens sinne.
Jag tycker det är roligt med karaoke.
Men det är då, där märker man ju att tycker du nu den här dimensionen att det är roligt
med karaoke? Alltså inte så jätte. Nej. Jag tycker det halkar lite, det finns något roligt i det, men jag uppenbart lever på en lögn.
Men det känns som att det var den största skillnaden nästan på om du hade kommit med På rymmen eller inte. Det var att I det här universumet så gillar du inte karaoke. Men i båda universumen så fick du så hålla på med...
I båda universumen så gillar jag tycker jag karaoke är helt okej.
Okay. Fast alltså jag gör... Ljög du i intervjun och sa att du gillar
det? Ja. jag ville faktiskt som mindre patent, mindre misslyckad. Så jag låtsades som att jag tyckte det var... Jag bara tyckte det var halvtråkigt, men jag ljög och sa att jag gillar karaoke.
Men kan du sakna det ibland att vara så känd som det var 98?
Det är klart att man kan sakna det. Mm. Men samtidigt så alla växer ju upp liksom. Man får inse vilka saker som har ett värde också. Det är ju familjen och... Mm.
Har du familj?
Ja, jag har...
Vilken elak intervju. Varför
det?
Sätta dit i så har du har familj eller?
Ja, det är hela världen frågan. Ja, nej, jag har två barn och en sambo. Mm. Jag tänker då att i den här världen så var jag jävligt så het 98. Och sen när jag kände att min karriär verkligen stört dök, då tänkte jag att nu ska jag haffa någon så riktigt snygg. Bara så här och få barn med henne och gifta mig. Så att liksom, så att jag
klämmer ut min karriär, det sista av kändistrasan.
Ja, och att jag liksom låser någon i det här förhållandet genom ett barn då.
Ja, det var ju då den största skillnaden är att i det här på rymmen universumet så har du alltså familj och barn och driver en karaokeklubb.
Ja, när jag reser runt i Sverige och har Specialisterna.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.